Den gode herden, eller ett ledarskap som ska ha ett herdehjärta, eller vilket du vill. Ingen psalm är mer känd än psalm 23, därför att det berör det djupaste i vår existens. Att vi är skapade för den här relationen egentligen med Gud. Vi kommer aldrig bli lyckliga och tillfredsställda om vi inte kommer in i den relation Gud har skapat oss till att vara ifrån evig tid. Och därför finns det ju ett favoritkapitel i Johannes också. 10:e kapitel som tar upp samma sak. Och där bekräftar Jesus och säger att jag är den gode herden som ger mitt liv för fåren. Och vet, domen kom ju i lustgården där han sa ni ska döden dö. Och den kommer att sluta med en evig andra död i Uppenbarelseboken 21. Där vi för evigt ska separeras ifrån Gud. Och då lever vi nära den tiden nu. Då förstår ni att Gud kommer att sända prövningar över våra bönebarn. För att jag menar, vad är det att leva de här fårorna som är kvar nu mot en hel evighet med Gud? Så vi kan ju, de vi ber för kan vi nog tänka oss kommer att få uppleva en hel del prövningar. Så att man vänder om som Paulus gjorde, va? Och ja, det här kommer att bli mycket bibelord, men jag upplevde att jag skulle skriva den här. För vi ska lyfta upp en person, nämligen Jesus. Jesus säger att han är den gode herden. Då är han alltså samma herde som David bekänner. En psalm av David. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Jesus måste alltså vara den herde som Gud själv slår för att ta fårens straff. Och det finns en profesi om honom som Jesus själv citerade i Zakaria 13:7. Svärd upp mot min herde, mot den man som fick stå mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. Lägg märke till vad det står nu. Ty jag vill vända min hand till de små. Halleluja, vad härligt att vara liten. Det betyder Paulus namn nämligen, den lille. Den lille. Ja, ingen talar ju så mycket om korset som Paulus gör, den lille. Nej, han hade förstått korsets hemlighet. Och Jesus säger själv då att jag ska dö istället för fåren som den herden. Och så står det att han ska uppstå igen. Halleluja, det är det som är grejen då. Att han lever. Alla andra gamla sådana profeter i islam och där, de lever inte längre, men Jesus lever för evigt. Jesus sa, ni ska alla komma på fall. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Och det vet ni, det gjorde ju Jesus som fjuttan en äldre och hade fisk och bröd. Och så gick han till rätta med Petrus ansikte mot ansikte. Och där började han prata om herdeskap, va? Om får, föd mina lamm och allt det här. Efter sin uppståndelse, Gud skulle gå före. Och skriften säger att Herren eller herden skall uppstå från de döda. Det här är häftigt. Hesekiel 34:23. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, både judar och hedningar, va? Eller hur? Det står gemensam för att han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Här ser vi både en herde, Israels herde, och så ser vi också kungen och Messias. Och skriften säger att Davids herde eller herre som är Guds son ska sätta sig på faderns högra sida. I psalm 110:1. En psalm av David. Herren sade till min herre. Sätt dig på min högra sida tills dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Lyssna nu. Här har du Guds rike. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt i dina fiender. Och Paulus säger att vi var en gång hans fiender. Men nu har vi blivit födda på nytt, va? Och vår ande har blivit fri, fylld med hans ande så vi kan tjäna honom. Och det är bara nåd. Vilken nåd. Han har flyttat in. Han, Guds rike har flyttat in i våra hjärtan. Det är inte av denna världen. Och här har vi ju pingstpredikan då i Apostlagärningarna 2. I förväg såg han, det vill säga David, va, Kristi uppståndelse och sa: han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt. Alltså det är denne herde som skulle uppstå. Och vi är alla vittnen till det. Sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd av Fadern och tagit emot den helige ande som han har utgjutit över er. Det är detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig här på min högra sida tills dess jag har lagt dina fiender under din fot som en fotapall. Och vad händer? Så kommer anden med en överbevisande kraft. Och det händer ju något i hjärtat på fienderna, va? Därför ska hela Israels folk veta att den är Jesus som ni har korsfäst. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Innehållet i pingstpredikan är exakt samma sak som Herren gick igenom med Emmausvandrarna. Fast nu var det andens kraft som gjorde samma sak. Anden skulle ju påminna om vad Herren redan har sagt, står det i Johannes 14. Och bibelordet, förstår ni, den har den förmågan genom anden att tända eld i våra hjärtan. Den har makt att krossa klippor i våra hjärtan. Den har makt att bygga upp hela församlingen genom anden. Och Emmausvandrarna, vet ni, de var ju bedrövade och vände sig bort ifrån Jerusalem och tänkte att det här blir ju aldrig någon ordning på. Vi har ju totalt misslyckats. Och vem har inte känt så? Jag tror att vi alla som sitter där har gjort. Vi kämpar och vi håller på och sen är det, ja, nattsvart. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro allt vad profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och så började ett bibelstudium utan dess like, va? Han började med Mose och gick igenom alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i skrifterna. Det är det handlar om när anden kommer. Det handlar om honom. Och de sa, vet vad de sa? Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Evangelium är budskapet om Jesus Kristus i Gamla testamentets skrifter. Det är det som är evangeliet. Och lägg noga märke till vad som står i Jesaja 53. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Ja, just det, för de små, va. Arm betyder ju kraft, allsmäktighet. För vem? Jo, nu ska jag vända min kraft, min hand till de små. Och då ser du ju här att de små är de som tror. Det är de som tror på Jesus, det är de små. Då betyder det att vi är ganska beroende. Alltså den som har tro, han måste vara i ett beroendeställning av herden. För vi vet inte vart vi ska gå, nämligen. Och så säger han till fariseerna då, på tal om får: ni tror inte därför att ni inte hör till mina får, säger han åt dem. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, den heliga ande, va? Eller hur? Och föder oss på nytt. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Där har du det igen, va? Hand och arm. Det är en bild på Guds kraft och Guds allsmäktighet. Eller hur? Det vet ni som studerar Bibeln att det är. Ja, och vem ska få del av detta? De små. De som är beroende av Jesus. Och då vet ni vad det är som skapar beroendet. Kors. Det skapar beroendet av Gud. Johannes 10 och 1. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem vid namn. Det betyder att Gud känner till varenda en av oss vid namn. Alla han har köpt känner han. Ni vet, han säger till de här i Matteus 7. Er känner jag inte. Fariser känner han inte. Man måste bli född på nytt för att komma in i Guds rik. Idag, vänner, så har det vuxit upp en hel rörelse som nästan är koncentrerad på att kunna höra Guds röst. Vi har fått en väldig obalans i Kristi kropp, i undervisningen. Man menar då att alla kan höra Guds röst, då menar man höra Guds röst. Och alla kan profetera. Men Jesus varnade för att en sån rörelse kommer att komma i kristenheten. Men de har aldrig gått in genom dörren till fårafållan. Ni vet, det var en smal dörr. Men de här har gått in med en bred dörr. De tror att de är i himmelriket. De tror att de är hans får. De tror att de hör hans röst. Det står ju att vi har profeterat i ditt namn. Men det är inte Herrens röst man hör, utan en annans röst. Att höra Guds ord på hebreiska betyder nämligen att lyssna, att förstå och att göra eller lyda. Nu ska vi se på en artikel jag hade gömd. Jag kopierar ibland artiklar och så lägger jag undan och tänker att det kan jag använda någon gång i predikan. Och den passar utmärkt idag. Den här artikeln förklarar nämligen fårfållans betydelse. Och det här hade jag faktiskt ingen aning om. Men nu ska ni få förklaringen vad Jesus säger. Jag läste en gång en artikel som handlade om den fårfålla som beskrivs i Johannes 10. Som bara hans små kan och vill följa med igenom. Det vill säga den smala porten. Den är beskriven här i Bibeln. I Johannes 10:1-3. Det var nämligen så att i Israel fanns det två olika sorters fårfollor. En ute på landet, en enkel, men sen fanns det en stor i staden. Varje större by i Israel hade en egen fårfolla. Innan natten föll så ledde herden sina får in genom dörren. Korset, va? Till denna fårfolla, som var en säker plats med ungefär 4 meter höga stenmurar. Meningen med detta var att inga vilda djur eller fårtjuvar skulle komma åt dem. Efter att herden gått genom dörren överlät han dem åt dörrvaktaren. Han skulle nu ta över arbetet att vakta fåren i fårfollan tills herden kom tillbaka igen. När herden har gått in med fåren, de små, va, så är det bara dörrvaktaren som har nyckeln. All auktoritet. Och ingen annan kunde öppna och gå in än han. Förstår ni varför Jesus säger att ingen kan stjäla fåren ur min hand? Alla som ska vara herdar måste alltså först följa herden, det har ju med hjärtat att göra. Därför måste vilken tjänst du än står i ha en barmhärtigt helig hjärta. Det är liksom grunden för att tjäna Gud. Vi måste alltså gått in genom samma dörr som herden. Fårfållan är alltså att befinna sig i Guds rike eller i Kristus Jesus. Kan ni gissa vem dörrvaktaren måste vara då i den här berättelsen? Dörrvaktaren måste vara den heliga ande. Eller hur? Dörrvaktaren är anden som alltså agerar på direkt order av kungen eller överherden. Och utövar hans makt och hans kraft till de små. Halleluja, vilken underbar bild. De små. Vi måste helt enkelt få hjälp att bli små för att komma in genom dörren till fårafållan. Och nu heter mitt stycke jag tar upp nu barmhärtighet. Och hjälparen som är andens kraft ska alltså ta korset och genomföra det här i våra liv. Romarbrevet 8. Men om ni med anden dödar kroppens gärningar, så ska ni få liv, eller ska ni bli frälsta. Så anden samarbetar med korset, va? Alltid för att få fram Jesu bild, ser ni sen i Romarbrevet 8 fortsätter då. Vi ska bli som han. Och hur är Gud då? Jo, han är först och främst kärlek och barmhärtighet. Och nu säger, ja, jag sa förut att Saulus blev Paulus den lille. Och ingen talar så mycket om Kristi kors som han gjorde. Eller gör fortfarande genom anden. Många kristna bad naturligtvis för Paulus på den här tiden, eller Saulus som han hette. Och från himlen slogs han av hästen. Hästen i Bibeln står för mänsklig visdom och mänsklig kraft. Gud tillät till och med att Paulus blev blind för en tid och behövde hjälpas av andra. Vi snackar alltså Nya testamentet. Är ni med? Det finns ju vissa rörelser som säger att det här kan ju inte ske, jo. Gud, han kan lägga vad han vill och göra precis vad han vill. Vi ska inte begränsa Gud. Han kan göra precis vad han vill. Första Timoteusbrevet 1 och 12 tror jag. Jag tackar honom som har gett mig kraft eller nåd. Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig förtroende värd och tog mig i sin tjänst, fast jag förut var en hädare, förföljare, våldsman, men han förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte förstod bättre eller vad jag gjorde. Vår Herrens nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på, lyssna nu vad han säger. Och värt att ta sig emot att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Och bland dem var jag den störste, säger Paulus. Nu är jag den minste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod mot mig. Och därför han väntade. Han kunde ha stoppat det där du sa förut, men han väntade. För att det skulle gå så långt så att han skulle vara förebilden, va? Och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och finna evigt liv. Det ser ni, att barmhärtighet måste vara grunden. Kärlek och barmhärtighet. Det hebreiska ordet för barmhärtighet talar om en livmoder, rätt och slätt. Men det används för att beskriva både en moder och en faders innerliga kärlek för sina barn. Så mycket att de aldrig ger upp. De ger aldrig upp. Så det var alltså Guds barmhärtighet som slog honom av hästen och gjorde honom liten och hjälplös. Ja, och gjorde honom till en förebild. Den mest envisaste på jorden slog han av hästen och gjorde till den mest ödmjukaste på jorden. Bara Gud kan en sån sak. Och i andra Korinthierbrevet 4 så står det om Paulus: genom Guds barmhärtighet har vi denna tjänst. Därför ger vi inte upp. Då förstår vi att Guds barmhärtighet måste ligga i hans väsen, i hans kärlek. En brinnande kärlek som gör att hur tokig en människan går, så har du väldigt svårt att bli av med Gud, det ska jag ta dem för det. Han kommer att jaga henne, ställa hinder för henne, sabotera hennes planer och allting för att vinna henne tillbaka igen till Herren. Hebreerbrevet 12:5 står det om barmhärtigheten i våra liv också. Han tillåter inte oss gå fel, utan han kommer att tukta oss. Det är barmhärtighet. Fast Gud gör det ju på sitt sätt. Ni har glömt en uppmaning ni får som söner: min son, förakta inte Herrens tuktan. Tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar den tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som söner. Vad var jag sa förut att barmhärtighet betyder? Jo, som en moder och fader över sitt barn. Han älskar oss så mycket så han kommer aldrig upp om vi börjar dra vägen. Han kommer att jaga oss, sätta hinder för oss. Vakna, vakna. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Lite längre ner då. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkligt bästa för att vi ska bli fria, va? Gör min ande fri så jag kan tjäna dig. Det innebär ju att korset frigör. Vet du vad jag har märkt de här två åren under mitt lidande nu med sjukdomen och så här? Barmhärtighet, Guds barmhärtighet blir större. Gud blir större. Kärleken blir större. Förståelsen av hans skrift blir också större. Så det är inget farligt med korset. Det är den största välsignelsen som vi kan uppleva. När vi förstår att det är för vårt eget bästa. Att vi ska komma in i det Gud har kallat oss till. Den förlorade sonen då, i Lukas 15, han sneglar ju åt världen. Och Gud, han tillåter ju det. Vi får göra vad vi vill, eller hur? Han älskar alltså världen mer än fadershuset. Han hade inte förstått värdet att vara i fårfållans beskydd. Men när han var där under djävulen i främmande land, står det att han kom till sig själv. Först då börjar han förstå evangeliet. För det är ju alltid evangeliet i centrum i varje liknelse, va? Först då börjar han förstå evangeliet. Nu ville han omvända sig till sin far. Nu när vi har lärt oss att Gud aldrig ger upp, så förstår ni väl att Gud var ju där i det här grislandet också och verkade genom sin heliga ande. Plocka av honom allting som han förtröstade på. Och det var horor och det var sprit och det var allt möjligt där borta. Men till slut så upplevde han allt det där totalt värdelöst. Och upplevde en total tomhet i sitt innersta. Det var ju som när Gud sände Israel till Babylon, va? De höll på med avgudar och så här. Ja, nu skickar jag er 70 år till Babylon, det värsta avgudastället på jorden, så avgudarna kommer ut genom öronen på er. Men en kvarleva ska vända om. Det är så, va? Vi får äta upp vår synd. Det vi sår får vi också skörda. Sen vill vi inte höra talas om avgudar. Det var precis det Israel när de vände om och kom till Herren sen. Det var ett folk som: vi vet, Herre, vad det betyder att tillbe dig, Herre. Vi vill inte vara kvar där. Vi vill dra ut ur Babylon. Tro inte ett ögonblick på att Fadern som är allsmäktig inte vakar över oss och bryr oss om vårt tillstånd där borta i grislandet. Han söker oss. Och vet ni att det är bara Gud som kan omvända en människa? Då menar jag omvända sig i hjärtat. Det är bara Gud som kan omvända en människa och dra henne ur syndens nät. Öppna hennes ögon så hon kan förstå värdet av att vara i fårafållan. Alltså det är värt lite lidande för att få förstånd, förstår ni? Det är det Gud säger, det är värt lite lidande om jag kan öppna ögonen på er. Så att ni vänder om tillbaks igen. Halleluja, då kanske det blir mer lov och pris. Och när han kom hem då. Och jag blev så förundrad när Gud talade till mig i min synd. Mitt i min synd, när det var som värst. Ångest och mitt syndakatalog var väl så mycket som du kan pricka för. Att han inte slog mig på käften istället för förlät mig, det kunde jag ha svårt att förstå. Men han gav nåd istället för straff. Det är ju helt fantastiskt, och då har man hans barmhärtigt att göra, va? Det är ju evangeliets grundbudskap vi får se här i förlorade sonen, för det börjar med den gödda kalven. Vem tror ni den gödda kalven här? Det är Jesus. Det är Jesus som är den gödda kalven. Och det är Jesus som är det slaktade lammet också. Och han slaktades före världens begynnelse, står det. För vår skull. Och när han kom hem så fick han en ring på sitt finger. Han fick skor på sina fötter och han blev klädd i den finaste dräkten. Och så blev det stor glädje i fadershuset. Halleluja, vad härligt. Va? Guds barmhärtighet, den är underbar. Jag förstår vad Paulus menade när han säger att det är genom Guds barmhärtighet vi har denna tjänst. Då talar han om i kapitlet innan de som har täckelse för sitt ansikte, va? Men vi som får skåda vem han är, jag är. Vi går från härlighet till härlighet. Han är barmhärtig och nådig. Men nu kommer det en liknelse som hör ihop. Har ni förstått att liknelserna hör ihop? Och visdomen kopplar ihop det här till en stor bild av Gud. Och nu kopplar den här liknelsen av förlorade sonen ihop med barmhärtighet. Så vi vet att det jag tolkar det här är rätt. Lukas 15 och 4 till exempel. Om någon av er har 100 får och förlorar ett. Så här är Gud. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade fåret. Tills han hittar det. Ni vet hur Gud jobbar, va? Ja. Han ställer till strul. Så att det förlorade fåret vänder om igen. Det är precis vad han gör. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. Då är fåret hjälplöst. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger åt dem. Glädjer med mig för jag har funnit mitt får som var förlorat. Det blir glädje i fårahuset. Jag säger er på samma sätt. Det var alltså en liknelse, va? På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Och inte över de 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller tro sig behöva, ska jag understryka det då. Men Gud låter oss få som vi vill. Och han använder det. För ingen en Gud kan låta allt vi möter samverka till det bästa. Både det som ser gott ut och både det som ser ont ut. Bara Gud har makt att använda det som ser ont ut för att dra oss till det som är gott. Det är bara Gud. Det var Gud som i sin barmhärtighet förde den förlorade sonen till omvändelse långt där borta i grislandet och förde honom hem till fårafållan igen. Han hade nu lärt sig och uppskattat värdet av att vara där. Ja, han hade förstått vad Guds nåd är, va? Och nu dyker det upp två hebreiska ord här. Paulus säger man är svår att förstå. Vet ni varför? Därför att han använder mycket hebreiska bilder och ord. Som vi har tappat i västvärlden tyvärr. Det är därför att vi inte förstår skriften. Vi har anpassat vårt evangelium efter det västerländska moderna tänkandet. Och därför har vi de gamla bilderna som egentligen, förstår ni på vägen? Ja. Nåde, chesed och barmhärtighet, rachem. Det är alltså mycket känslomässigt laddat barmhärtighet. Det har med det innersta livet att göra. Inälvorna. Det betydde, sa jag, bokstavligen livmoder. Men barmhärtighet och medlidande är en kärlek som känns. Och det här kan ni läsa om. Det är en mors djupa kärlek för sitt barn. Jesaja 49:15, där används rachem. En fars ömhet för sin son. Psalm 103:13. Eller om en innerlig kärlek mellan bröder och syskon, som här. Här ska, då förstår vi att ledarskap måste ha rachem. Han måste känna för fåren. Han kan inte känna sig själv, han kan inte uppträda som herran. Han måste ha ett hjärta för de små. Och då måste han ju bli små, liten själv först. Likt Paulus måste Mose gå i ökenskolan tills han mötte elden en dag. Alla måste lära sig vem jag är först. Innan man kan vara herde för Guds får. Ingenting kännetecknar Guds härlighet och väsen så mycket som hans nåd och hans barmhärtighet gör. Det finns i Guds eget väsen, i hans kärlek. Andra Mosebok 34:4. Ni vet, det står att lagen var bara en förebild till honom som skulle komma, Jesus Kristus. Och nu kommer det en liten hemlighet här. För Mose får nämligen sin i den tid vi lever i med Jesus. Och det är det här stycket handlar om. Andra Mosebok 34:4. Mose högg ut två stentavlor. Ja, det var stenhårt. Stening och stentavlor och hårda hjärtan. Stenhjärtan. De var likadana som de förra, och tidigt följande morgon gick han upp på Sina i berg. Så som Herren hade befallt honom. Och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig nära honom och ropade ut Herrens namn. Namn på hebreiska och grekiska betyder vem Gud är. Det var ju det här Paulus såg, att när täckelsen kom bort så fick han se Herrens härlighet. Vem Gud är. Ja, och det är bra för oss att förlora täckelsen. Och Herren gick förbi honom där han stod och talade om vem han var. Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig. Sen till vrede, stor i nåd och sanning. Vet du vad det innebär? Ni kommer ihåg vad barmhärtighet var, va? Det innebär att Gud älskar oss så mycket att han kommer att lägga sig i. Vi säger ju som obstinata små barn åt sina föräldrar: lägger inte i det här, det sköter jag själv. Men Gud älskar oss så mycket så han lägger sig i. Ja, och det är tur för oss, va? Eller hur? Att han lägger sig i. Och vem är nu denne Gud, nådig och barmhärtig? Jo, ni vet, på ett annat ställe står det: göm dig här i klyftan, så ska jag låta min härlighet gå förbi dig. Står det på ett annat ställe, på ett liknande ställe här. Och då står det att Mose fick se honom på ryggen. Och det på hebreiska kan betyda: han fick se honom i en tid som ligger längre bort. Vem tror ni han får se? Som uppenbarar Guds nåd och barmhärtighet. Jesus. Han fick se Jesus. På ryggen. Ja, i en tid längre fram. Och därför skriver apostel Johannes i första kapitlet från vers 15. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Sen kommer det här stycket jag nyss läste. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen och barmhärtigheten, kärleken, kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Nu står det i Nya testamentet. Försök inte ens förstå Gud här uppe, för det kan du inte. Försök inte pilla isär Gud och analysera honom. Det är det mänsklig visdom står för. Det är därför vi har fått det som vi har det i kyrkorna. En del satsar på Guds röst, en del på nådegåvor. Men den som är vis, han ser hela bilden. Vi styckar upp Gud. Det är det mänsklig visdom gör. Det var därför Paulus när han kom till Korint sa: jag vill inte tala om någonting annat än korset. Och han ville göra det inte genom mänsklig visdom och mänsklig kraft. För att korset inte skulle förlora sin kraft att göra oss små. För vi vill nämligen bli som Gud, va? Så får vi tag i evangeliet, så ska det delas upp och det ska analyseras. Och det ska skrivas böcker. Och det här är 7 punkter hit. Och det här är 7 punkter dit. Men herregud, vi har ju bara en enda väg. Och den är smal. Och den heter överlåtelse. Den heter sinnets förvandling. Bara Golgata kors kan utföra det här verket i våra liv. Så får de tycka vad de vill, teologerna. Här är det ett evangelium för de små som gäller. Och då finns det bara en väg. Och den är också små. Smal. Ja. Jesus som själv, den enfödde, det betyder den enda unik i sitt slag. Han är själv Gud, står det här. Och är hos Fadern. Hur ska vi förstå det här? Försök inte. Och har gjort honom känd. Halleluja. Genom den heliga ande får vi också lära känna Gud. Hur ska han bli känd för världen? Jo, anden skulle komma och hjälpa oss och vittna om Jesus för världen och göra honom känd. Genom att vi bär det är två saker vi ska ta upp. Det ena är ett, genom att vi bär andens frukt. Vi kan inte stycka upp frukt. Frukt är alltihop. Har ni förstått? Frukt är alltihop och köttets gärningar är alltihop. Men vi ska stycka upp och så skriva böcker om varje ämne och så. Så går vi kurser och glömmer allt det andra. Vi har fått en sån obalans, vänner. Alltihopa. Antingen är Herren herre eller också han inte alls. Vi kan inte dela upp Kristus. Vi kan inte dela upp anden. Du kan inte skilja nådegåvor från kors eller anden ifrån Kristus eller dela upp Kristus i små bitar och ta vad du tycker. Du får alltihop eller inget. Det är bara att ta emot. Antingen tar du emot korset och hans död där och dör med honom. Eller också han inte här alls. Vi kan inte välja. Det är omöjligt. Och så måste vi, vänner, ha ett äkta evangelium med vår mun. Och jag hoppas jag har presenterat här idag ett uräkta evangelium. För det behöver vi höra. Vi behöver höra ett äkta evangelium. Ett odelat budskap. Vem Jesus är. Då ska de tro. Så gör man om det där så att det betyder att så många som samlas här nu. Om vi är massor, då ska världen förstå. Då ska världen tro. Hur ska världen kunna bli liten? Tro var ju att bli liten. Nej, men när världen får se hans härlighet. När världen blir av med täckelset, med andra ord. Hur blir man det? Och det blir man genom korsets kraft. Så när Paulus predikar i andra Korintierbrevet 4 sen. Då talar han om hur ska det gå till. Jo, för det första måste ju också den som predikar vara med täckelset. Han måste ju själv ha blivit ett litet får. Vad ska han annars ha? Och predika om. Och han ska inte komma med massa mänsklig visdom. Och mänskliga upplägg. Och 7 punkter och allt vad det här är. Utan Evangelien, vänner, det är något som är så enkelt egentligen så ett barn kan tro. Jesus Kristus dog för våra synder på ett kors. Det räcker ända in i evighet med andens hjälp. Halleluja, i Jesu namn. Amen.